Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Let's get ready to rumble!
Yes hörni, välkomna till ännu ett avsnitt på Mitt andra hem. Amanda Rodde bakom mickarna som vanligt. Och med oss så har vi den aktuella Rumble of the Kings-fighten Hamza Bogamsa. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Det känns bra.
Ser nervös ut?
Ja. Nej, jag brukar inte bli det så. Nej, men det känns bra, Känner mig laddad.
Kul att ha det här, Hamza. Tack. Riktigt kul att du kunde komma.
Vem är Hamza och vad gör du?
Jag hatar den här frågan. Alltså. Man vet inte vad man ska säga
om sig själv.
Man får den varje gång. Nej, men Hamza heter jag. 25 år gammal. Född och uppväxt i Rinkeby. Professionell thaiboxare. Mm. Och det är mitt jobb. Så ja, det är det jag älskar att göra.
Inte bara thaiboxare på sistone. Du har börjat kolla på en annan väg.
Ja, exakt. Alltså, jag vaknade upp en morgon och fick ett samtal av Dana White. Vet. Han bara, det är dags att komma över till MMA-världen. Så jag bara, okej.
Fick han tjata?
Ja, han tjatade.
Det var prislappen som var problemet, va?
Ja. Nej, skojar bara. Nej, men det är mest för att jag började tappa lite. Eller jag behövde ny tändning. Och jag fick det av MMA. Det är lite blandat. Det var mycket BI och brottning och lite annat som man fick träna. Så det var kul. Och,
har pengardelen med det här att göra också? Att det finns mer pengar i MMA att hämta just nu?
Exakt. För MMA det växer ju enormt. Och ja, det är mycket bra pengar.
Du säger att du lever på thaiboxning. Jag trodde inte att det fanns. Alltså, jag visste inte att det fanns någon som levde på thaiboxning i Sverige. Du lyckas göra det i alla fall.
Ja, men det är mest
överleva
för att,
i alla fall.
Ja, jag lyckas överleva. Nej, men det är mest för att man har sponsorer som hjälper till och supportar. Mm. Och annars så hade det varit svårt. Alltså, leva på thaiboxningen enbart, det går nästan inte.
Nej.
Så om man bara ska leva på det du får in och själva fighten, menar du?
Ja,
från matchen.
Nej, det går inte.
Om vi går tillbaka, Hamza, hur länge har du hållit på med thaiboxning?
Sen 2010, så det 6 år snart.
18-19.
Jag började när jag var 18.
När du var 18?
Ja.
Så egentligen på 6 år ungefär.
Ja.
På 6 år så har du vunnit 5 SM-bälten.
Yes.
Du har vunnit ett antal andra bälten. Du har vunnit NM.
Ja.
Du har vunnit VMC-titel.
Ja.
Och kan du bara förtydliga VMC? För att jag har googlat det där och researchat.
Det är ju World Muay Thai Council, är det va?
Ja.
Det är en ganska prestigefylld titel.
Exakt. Alltså det är det största man kan vinna inom thaiboxing. Så det är en stor organisation.
Mm.
Och ja.
Det finns
som håller galen världen över, eller?
Precis.
Ja, det gör de. Och så är det, så som jag uppfattat det i alla fall, att vem som helst får inte fighta som de här titlarna. Rätta mig om jag har fel, men det finns ju många titlar som man idag kallar för Kalle Anka-titlar. Alltså det är många som kan gå, du har gått 5 amatörmatcher och så får du chans på en titelmatch. Och det kan vara LRK 505 prestige title som ingen har någon aning vad det är.
Ja. Men det är bra, då finns det något för alla.
Ja, men det finns ju lite så för alla. Men du har inte, det är inte bara dem, utan du har ett annat bälte också.
Jag har VKN också. Ja. VKN världsmästartiteln. Och det är också en stor organisation inom kickboxingsvärlden.
Okay.
Och det är en hel del legender som har det bältet också.
Mm.
Jag kan nämna Joe Wayne Parr. flera andra.
Det finns en
men har du tävlat i kickboxning då alltså?
Det är K1 och thaiboxning, så det är de två reglerna har jag tävlat i.
Ja, då är jag med.
Ja.
Kan du berätta lite kort egentligen från din väg, du uppväxt i Rinkeby?
Yes.
Från Rinkeby, från egentligen att aldrig ha vunnit en titel, från att du har inte tränat kampsport hela ditt liv, eller hur?
Nej.
Du började ganska sent inom situationstecken.
Ja.
Till att på 6 år har fyllt din garderob med titeln.
Yes.
Vad är det som har gjort att du har lyckats vinna de här titlarna? Förutom att du självfallet är bra på det du gör, men har... är det bara tränaren, är det bara du, är det ditt team? Hur har ni lyckats ta er dit du är idag?
Berätta hemligheten.
Alltså jag kommer ju från en förort där alla liksom drar ner varandra.
Mm.
Och jag känner så här att jag alltid har slagits från underläge. Och man har växt upp på ett sätt som har format en till att vara stark hela tiden. Alltså man har blivit vuxen i förväg.
Mm.
Liksom. Och... När jag började när jag var 18 år, folk sa så här, de bara, du är för gammal, var ska du någonstans, du kommer inte komma någonstans. Och det är alltid så, alltså man får alltid höra sådana saker. Och man har alltid behövt få motbevisa folk och sådana saker. Och de har motiverat en till att träna hårdare och sådana saker.
Det har varit en stor drivkraft för dig att faktiskt motbevisa folk också.
Exakt. Så, det har alltid funnits.
Ja.
Att jag har behövt motbevisa och visa en annan värld för de andra. För man har växt upp, man har stått i centrum, man har gjort dumheter. Man har liksom det populära, det är att vara kriminell och se upp till de som har liksom de kriminella.
Så du har vant lite vid att få kämpa lite extra, menar du?
Exakt.
Får du en kick av att motbevisa då? Typ, när du får, kanske du vann din första SM. Känner du lite så här, jag har bältet. Och jag har visat de här människorna att jag visst kunde de som tvivlade på mig.
Exakt. Nej, men när man får höra att folk som tvivlar på en och såna här grejer, det får en att träna hårdare. Så jag har varit först in, sist ut på gymmet. Jag har tränat flera pass om dagen. Jag har verkligen krigat i skuggan för att någon gång typ visa vad jag går för.
Mm.
Det här som man har inuti sig som brinner, du vet. Man har verkligen velat få ut det.
Känner du att dörrar har stängts bara för att du är från Rinkeby? Där folk får den här typiska uppfattningen så här, okej, men nu ska Rinkeby anmäla sig. Nej, de vill vi inte ha med att göra. När du i själva verket det enda du vill göra är att fightas.
Ja, det har hänt. Alltså, kanske inte inom thai-boxningen, men vi har ju haft ett rykte som vi är kriminella och vi sysslar med kriminell verksamhet nere i thai-boxningen. Vi har haft razzia, polisen har gjort razzia och sådana grejer, försökt stänga ner klubben.
Mm.
Så vi har haft lite motgångar på det sättet. Vi får inga bidrag.
Mm. Mm.
Exempel. Jag ska på VM och EM och sådana saker. Jag får betala för min egen ficka. Liksom.
Mm.
Så på så sätt så har det varit... sådana motgångar har vi haft.
Mm. Hur har det känts varje gång du får stöta på det där? Vad kan man göra? Vad har du gjort?
Alltså det är klart att man försöker på något sätt förändra deras syn.
Mm.
Om Rinkeby och fördomarna och sådana saker.
Mm.
Men det är ändå svårt för att... jag vet inte, de har fått sin bild och sin uppfattning.
Det är svårt
att ändra på det.
Och, men du har ändå lyckats skaffa sponsorer. Då måste du ha fått liksom... Du har lyckats skärma några.
Ja, det har jag gjort. Nej, men sen när de får liksom lära känna mig och följa mig på min resa. Och se hur jag har förändrat. Jag brukar kalla det att gå från brott till genombrott.
Mm.
Och när man visar det genom sina handlingar och de får se det med sina egna ögon. Då får man visa och ändra på sin syn. Liksom. Mm. Och ja, det är det man försöker göra dagligen.
Bortsett från att man utåt har lyckats ändra en viss syn till människor som inte bor i orten, som inte bor i Rinkeby. Hur är det för de som bor i Rinkeby? Har det varit en stor påverkan där, tror du? För alla andra ungdomar eller för andra människor som i din ålder har hållit på med annat som de inte ska hålla på med? Tror du att du har varit en stor del av att faktiskt folk kan kolla och säga så här, wow, kolla vart sporten har tagit honom?
Det är klart. För att när jag var ungdom, när jag var barn, då tänkte jag, fan, när jag blir stor, jag ska äga Rinkeby en dag. det var min dröm. Jag ska äga Rinkeby en dag. Och mina förebilder, det var de kriminella.
Mm.
Jag såg
mm.
fina bilar, guldkedjor, guldlänkar. Jag tänkte, fan, det där vill jag ha. Jag vill vara som de här. Jag tänkte, folk ska respektera mig för att jag är så tuff.
Du tyckte de hade lyckats liksom?
Ja, jag trodde att de hade lyckats. Men, och det är det som får mig att tänka på. Alltså om jag tänkte så som barn, då vet jag att varenda unga i förorten tänker samma sak. Mm. Att de ska växa upp och äga sin ort.
Mm.
Förstår du? Så jag hade inte de där förebilderna. Och det jag försöker göra, det, jag försöker vara en bra förebild. Visa en annan väg. Och jag har märkt av det för att barn skriver till mig jätteofta. Att de också vill vara med i en tidning någon gång. Eller göra en intervju. Eller vinna ett SM. Eller bli en framgångsrik elitidrottare. Liksom. Mm. Och det känns bra. För man, barnen ser upp till en och vill bli som en. För
vad de skriver tänker, du till de här barnen som skriver så? Det är barn från Rinkeby alltså?
Från alla förorter.
Från alla förorter. Säga, ja. Ingen från typ
vissa från andra städer också.
vad skriver du till dem? Vad svarar? Eller du svarar eller?
Nej, jag svarar. Jag svarar alltid. För jag skriver alltid att fan om jag kan, du kan också.
Mm.
Du vet, alla som har lyckats, det är människor. Det är inga gudar liksom. Så ja, nej. Jag försöker motivera dem så mycket jag kan.
Vad skulle du ha gjort i dagsläget om du inte hade haft träningen, om du inte hade haft thaiboxningen? Hade du haft de här feta guldlänkarna och en fet bil, men på ett annat sätt?
Jag tror mer att jag hade suttit inne.
Du tror det?
Ja.
Alltså jag tänkte svara det också, jag vet inte varför.
Där kommer den här fördomen som inte går att ändra.
Det var jag som hade fördomen. Men det är ju så att du ser ju guldlänkarna och alltihop. Och du ser ju feta delen. Men det finns ju alltid en baksida, så är det ju. Men jag tänkte på det här med förebild. Du har ju faktiskt varit nominerad till flera ganska feta priser. Kampsportsgalan, eller hur? Och vunnit.
Folkets pris har jag vunnit. Jag har varit nominerad till årets förebild. 2 år i rad.
Mm.
Och,
tillsammans med typ alltså Alexander Gustafsson, ganska stora namn.
Stora namn inom kampsportsvärlden. Så ja.
Många nominerar, men det bevisar ju lite att
att man är en förebild.
Ja, men precis. Och att du tar dig tid att svara. Bara en sån grej. Exakt. Bevisar att det ger resultat.
Nej, men jag tycker det är viktigt. För när jag började med thaiboxing exempelvis, så skrev jag till vissa thaiboxare som hade hållit på länge, som hade ett namn, som var kända.
Mm.
Och jag fick inget svar. Så det blev så här, jag ska
inte vara som de
här. Jag kände typ så här. Man har ju frågor, speciellt när man är nybörjare. Typ, hur ska jag göra när jag sparras? Hur kan jag förbättra min teknik? Och lite sådana saker. Man frågade, jag stod och frågade så här, namn. Men jag fick ingen svar.
Mm.
Så jag tänkte, jag kommer inte vara en sån där person, du vet.
Jag tänkte faktiskt om jag borde alla. Vinna 5 SM-bälten själv.
Idag. Precis, det är de man har bevisat för. Exakt. Men du började med thaiboxning när du var 18 år gammal. Har du tränat någonting innan dess? Säg inte fotboll som alla andra.
Fast jag vet inte, det var fotboll.
Var det fotboll?
Du har spelat fotboll.
Ja, det var fotboll.
Och du var ganska duktig på det tydligen.
Ja, jag var ganska bra. Alltså jag lär mig snabbt. Jag vet inte, när jag gillar någonting så lär jag mig snabbt. Men det var ingenting för mig. Alltså jag var ingen så här lagspelare.
Men hur länge höll du på?
Jag var ändå värsta divan.
Alltså, någon passade dig bara, den här bollen är min.
Alltså när jag fick bollen, jag dribblade typ så här 15 pers. Jag kom till målvakten, jag ska dribbla han också. Alltså, det var sådär.
Hur länge höll du på med fotboll?
Alltså jag började när jag var barn. Jag var 5-6 år.
Mm.
Så höll jag på fram tills jag började med thaiboxing.
Har träning alltid fallit dig naturligt? Ja, alltså att du hela tiden ska göra någonting. Även om det är thai, MMA eller fotboll.
Ja, så sport har alltid funnits.
Ligger i familjen? Har du någon i familjen som hållit på mycket med sport? Eller är det du som bryter den trenden och skapar en ny generation där med träning?
Jag tror att det är jag som bryter det.
Mm.
Och ja, det har väckt mycket uppmärksamhet också.
Mm.
Och jag får mycket stöd från familj, från hemlandet och sådana saker. För speciellt när typ Marokkos största tidning har skrivit om mig typ så här 4 gånger och folk blir chockade och skriver till mig från Marokko och typ så här,
du är marokkan, de är stolta. Det är bra att säga, va? Helt marokkan.
De skriver inte helt random från Marokko.
Nej, men de skriver och de är stolta över mig, för det har inte funnits i familjen så där.
Mm.
Sport har inte varit.
Vad säger mamma om den här sporten?
Mamma i början, det var så här,
sluta slåss.
Jag fick gå mina första 3-4 matcher i smyg, du vet.
Nej.
De ville inte att jag skulle fightas. De bara, du får träna, men gå inga matcher, du vet. Så när jag minns att jag kom hem efter, det var någon av mina första matcher. Jag hade en blå tira. Skötchen var helt blodiga. Jag kom hem och bara, mamma, pappa, jag vann. Det, de bara skällde ut mig. Vad gör du? Du vet, så här. Hon bara, lägg av med den där sporten. Och jag sagt till dig. Det, så här. Hon körde över mig, du vet. Inte ens ett grattis, du vet. Så, nej, men nu är jag ju favoritsonen, alltså.
Vad fick de att ändra sig? Var det tredje eller fjärde SM-bältet? Femte?
Nej, men de har sett hur mycket jag har lagt ner på det här. Hur många gånger jag tränar om dagen. De har sett mig ibland komma hem till familjen helt slut. Mm. Och verkligen lagt ner min själ på det här. Så de vet att det betyder mycket för mig. Och det blir så automatiskt att man stödjer.
Har du fler syskon?
Ja, 4 systrar och en lillebror.
Är det någon annan av syskonen som håller på med sport?
Ja, min lillebror, han spelar fotboll. Men mina systrar, de gymmar och såna saker.
Mm. Så det är egentligen bara du som har gått in på kampsport?
Ja, det är bara jag som är.
Varför blev det just thai-boxning? Alltså från fotboll till thai-boxning? Var det någon som lurade dit mycket, eller var det något som lockade liksom?
Alltså det är mycket tack vare min landsman, Badr Hari. Mm-hmm. Så han var en förebild. Jag vet inte, redan långt innan jag började med thai-boxning så såg jag hans matcher och såna saker. Och, ja, det är en idol för mig. Så när jag väl bestämde mig för att... Jag ville börja i boxning först. Men sen så tänkte jag, Badr Hari, thai-boxning, det ser roligare ut. Och det fanns en thai-boxningsklubb i Rinkeby då. Så valet blev enkelt.
Mm.
Sen var du fast liksom?
Ja, jag var fast. Jag var kär efter första träningen.
Du nämner ju att det alltid finns några som ska hålla på och trycka ner en och fan vet jag, tycker olika grejer. Stöter du på det än idag?
Ja.
Du stöter på det än idag?
Ja.
Som fortfarande inte känner sig överbevisade liksom?
På en helt annan nivå. Alltså jag minns att, du vet, hur många gånger jag än vinner SM, folk säger typ såhär, han har bara tur och hit och dit och... Jag vet inte, folk ska alltid snacka skit.
En gång kan jag köpa att man har tur.
Ja.
2 gånger, då är det otur för de andra. Men 3, 4, 5 gånger...
Då säger fortfarande att du har tur.
Då får man börja erkänna.
Ja, då får man ju börja erkänna att du faktiskt är bra. Men någonting som slår mig, är du en talang som har gått och vunnit? Eller, för du nämner ju att du tränar hårt, du har gett ditt liv i det här.
Ja.
Har du tränat stenhårt varenda gång? Är du... Som många andra thai-boxare i Sverige, de tränar mycket. Thai-boxning i Sverige är bra.
Jag känner att talangen kan ta dig till en viss nivå bara.
Mm.
Sen så är det hårt arbete som kan ge dig det där lilla extra.
Mm.
Ta dig till en ny nivå. Och jag gick min match redan efter 2 månader. Jag tränade bara i 2 månader. De bara, wow, värsta talangen och hit och dit. Och typ sådär, lär sig skitsnabbt. Så jag lärde mig jättesnabbt. Och Sasha då, som är min tränare, han kom från VBC till Rinkeby. Och jag fick träna på den där nivån direkt. Jag har aldrig tränat på en nybörjarnivå. För han höll mitt stil. Jörgen Krut, Rickard Nordstrand, Jocke Karlsson. Mm. Alltså den namn, de gick ju på de här K1-galorna, K1 Japan,
Rumble of the Kings. Det är legender inom svensk thai-boxning.
Det är legender inom svensk thai-boxning. Och han kommer till Rinkeby.
Och håller från grabben från byn.
Han håller till mig direkt. Han såg mig så här lång, smal, Sapo. Sasha också Sapo. Han älskade mig direkt. Han
såg
mig
Sapo? Sparras. Alltså förlåt. Ja.
Sapo, det är vänsterhänt, vänsterfotat.
Ah, Sapo. Jag tycker så här, Sapo. Jag bara, vad är det för något? Förlåt.
I alla fall, så han gillade mig direkt. Och jag fick börja träna på en nivå som jag inte ens förstod direkt. Så det var bara att anpassa sig. Och jag tror att det är därför som jag utvecklade så snabbt.
Mm.
Hur länge hade du tränat när du gick ditt första SM?
Då hade jag kört max 6 månader skulle jag säga.
Mm. Och hur gick det då?
Jag kom 2. Mötte Malik Bay i finalen och det var en jättejämn match. Men jag förlorade. Jag kunde inte clincha och han var mycket bättre på den biten.
Var han mer rutinerad också eller?
Han var mycket mer rutinerad. Han hade vunnit VM i B-klass. Och han hade varit i Thailand. Jag vet inte om han hade bott i Thailand eller om han bara hade varit där flera månader och fightats.
Mm. Det här är ju, Malik Bay är ju ett välkänt namn inom svensk thai-boxning. Han har hållit på länge. Mm.
Så han gick matcher på Raja Damnen och Lumpini då. Jag hade bara tränat 6 månader. Mm.
Så coolt. Har du mött honom efter det?
Nej, det har jag inte. Men vi är mycket bra vänner. Vi har varit på landslagsuppdrag tillsammans och vi håller kontakt via Facebook och sådana saker. Så ja, mötet.
Vad skulle du säga är ditt bästa minne genom de här åren som professionell thaiboxare?
Mitt bästa minne? Jag vet inte, det är så många minnen. Det känns som att jag lever min dröm varje dag, så jag kommer inte på någon speciell.
Inget speciellt. Värsta då? Nej. Om vi ska vara lite neggiga.
Värsta, det var i...
Någon gång måste du ha känt så här, fan, jag vill inte hålla på med det här längre.
Värsta, det var i VM i Malaysia. Då bröt jag båda knogarna.
Nej, vilket år var det här?
Det var 2013, va? 14. 2014.
Han kollar på Rodde.
Ja, jag brukar ha koll på vårt alla VM.
Rodde, han brukar ha koll. 2014 eller 13 var det.
Ja, men hur länge hade du
typ
hållit på?
Typ 3 VM sen.
Du hade hållit på i några år.
På några år.
Bröt så, båda knogarna?
Båda knogarna i semifinalen i VM.
Vann du den matchen?
Ja, men jag kunde inte fighta sen. Så.
Men gick du finalen ändå, eller?
Nej.
Du kunde inte ställa upp?
Ja, vad surt.
Jag kunde inte ställa upp, så min motståndare fick köra. Nej, men det var... Jag tror det är det värsta som har hänt mig som thaiboxare.
Mm. Mm. Någonting som jag kommer att tänka på egentligen från ingenstans är att... jag bedriver ju själv Southside, som är en thaiboxningsklubb som ligger i Haninge. Och någonting som man... Och själv tränat på en annan klubb tidigare innan jag öppnade här. Någonting som man tänker på, som i dagsläget inte riktigt finns överallt. Lojaliteten från medlemmar gentemot sin klubb. Att många medlemmar flyttar runt, de får bättre chanser någon annanstans. Kanske bättre coacher ibland. Och om inget annat så... Ja, de flyttar vidare. Men någonting som jag tänkt på, att från första dagen så har du tillsammans med din tränare som är Sasha.
Ja.
Sasha är ett välkänt namn inom thaiboxen också, har hållit på jävligt länge själv. Och en grym tränare som har tränat många duktiga.
Yes.
Vad är det som har gjort att du... För jag vet att än idag, 6 år senare, och ni tränar inte bara i Rinkeby, ni tränar lite överallt.
Ja.
Du hänger efter honom hela tiden.
Ja. Och det hade inte varit helt lätt heller, sa du? Med...
Nej, alltså jag och Sasha har ändå varit... Alltså vi som Piff och Puff.
Okay.
Vi tjafsar hela tiden, bråkar hela tiden. Alltså ibland det har gått över gränsen. Ibland jag bara tänkt, ej, skitsamma.
Fuck that.
Men sen jag att, fuck that, det är över, jag bytte klubb. Nej, men jag har ändå tänkt så här. Jag har alltid tänkt på, man ska alltid tänka på det bra man har haft. Alltså det är som ett förhållande.
Ja, jag tänkte säga, det är som vilken relation som helst egentligen.
Ja, det är som ett förhållande. Alltså... Om det blir slut mellan mig och en tjej, vi säger. Då ska jag ändå vara tyst. Alltså jag ska inte ens prata om det eller försöka smutskasta henne. Eller så, som man ser nu, alla gör det, vet. Och typ tjejen kan säga, jag köpte det, jag har gjort det för det, jag har gjort det här och det ena och det andra. Det, det blir så här, alltså, du försöker smutskasta varandra. Man ska ändå tänka på det bra man har haft och respektera det. Och liksom vara diskret, vara tyst.
Och när du har tänkt på det så bra som du och Sasha haft, då har alltid bara,
då har alltid
jag vill
varit
inte
att,
lämna honom.
Jag har glömt det dåliga liksom.
Mm.
Så nej, men det, jag har alltid känt att för att jag ska bli bäst i världen inom det jag gör, så ska jag vara en lojal människa också. För man ska alltid ha med sig det som gjorde en, alltså det är ändå Sasha som har gjort mig till den jag är. Alltså även inom MMA-världen. Jag har gått en match inom MMA. Det är fortfarande han som är min huvudtränare.
Mm.
Förstår du? Han kommer alltid vara där. Vad som än händer mellan oss. Och nej, men jag känner att jag kommer alltid vara lojal. Och det är han som har tagit mig dit jag är idag. Så.
Mm.
Ja, uppenbarligen har det ju funkat jäkligt bra.
Det har funkat bra. Och, alltså, ska jag byta tränare och klubb och behöva byta stil efter den tränaren och... Det kommer bara förstöra min stil och min karriär. Liksom.
Mm. Man får ju börja om. Man får ju börja om helt enkelt. Och det har man inte riktigt tid med på den mån du fightas.
Det funkar för vissa, men majoriteten funkar inte för.
Nej.
Mm.
Så lojalitet för mig, det är det viktigaste.
Så är det ju.
Ja.
Hur... vem är den... Vi pratade precis om bästa minnet. Men vem är den största och bästa fighten som du har mött? Där du har känt... För, oavsett hur tuff man än är psykiskt, så blir man alltid nervös. Någonstans blir man nervös. Är du inte nervös så är det inte bra. Man måste vara nervös. Men har du känt någon fight så här, shit, nu är det jobbigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara av det här. Har du känt någon fight när du bara vill låsa in dig i en toalett eller någonting och bara, nej, fuck det här.
Det var på VM när jag mötte en thailändare. Och den här thailändaren, han hade typ 200 matcher någonting. Han var rankad femma i sin vikt i Lumpini. Och han är känd för sin clinch.
Mm.
Och jag var ganska osäker på min clinch då. Och han hade vunnit VM 6 år i rad. Mm. IFMA VM. Och då kände jag, shit. Jag mötte honom i VM nu, 7:e VM:et. Och den matchen var jag jävligt nervös. För jag hade sett hans matcher på Lumpini och sådana saker. Jag minns när jag var 2012. När vi var på Lumpini, jag och Rille, Ricardo Gonzalez och Joakim. När vi var på träningsläger i Thailand. Då såg jag honom fightas live på Lumpini. Och nu skulle jag möta honom i VM typ 2 år senare. Så det var den matchen som jag kände.
Hur gick det då?
Precis vad jag ville.
Jag förlorade. Men jag förlorade på poäng.
På poäng.
Poäng.
Ja,
vilket men, inte är någon konstighet egentligen med tanke på att han har mer matcher än vad vi kanske någonsin kommer kunna gå.
Och då det, vilket innebär att du har gått hela matchen ut.
Ja.
För att förtydliga. Men hur gör du, hur hanterar du när du blir så där nervös? Är det ofta du blir, som Rodde säger, man, lite nervös?
Alltså den enda gången jag blev nervös, det var den gången. Alltså min första match jag blev inte så nervös. Jag har aldrig blivit nervös. Eller jag vet inte om jag blev nervös, men jag blev lite skraj. Typ sådär. Nej, alltså jag försöker tänka på... Inför matcher, jag litar ju på mig själv. Jag litar på mina tekniker. Jag litar på att jag har tränat bra på min kondition, på allting. Att jag är stark, snabb. Jag brukar alltid tänka så. Så då blir jag inte nervös. Så, alltså om det var en bra grej att bli nervös... Jag hade blivit det, förstår du?
Mm.
Jag känner bara att det förstör ens prestation och blir nervös. Så nej, men jag litar på mig själv hela tiden. Och jag brukar inte bli nervös. Jag brukar ha roligt. Alltså folk, grabbarna när de kommer till mina matcher, de är inte ens på galan och kollar matcherna. De är i omklädningsrummet. Dansar, vi sätter på musik. Vad roligt. Folk tänker, ej, ska han gå match?
Mm.
Omöjligt. Han är inte ens nervös. Folk, de går in på toa, de spyr och grejer. Du vet.
Ja.
Alla är så här nojiga och grejer. Men jag är helt
avsatt. Det låter jävligt skönt. Alltså, jag tror inte att det är så många som är begåvade med den
Men det är också en styrka i sig också. Verkligen. Att faktiskt kunna känna sådär. För det är ju normalt sett så är ju de flesta är ju nervösa.
Ja.
Även om du frågar 99% av thaiboxarna, så här, vad är du rädd för? Nej, jag är rädd för att göra bort mig.
Ja.
Men jag är inte rädd för smällarna. För det är man ju inte.
Ja.
För du har ju uppenbarligen, du har tränat för det, du har åkt på värre smällar, du har mött folk som är större på sparringen.
Exakt.
Men det är ganska utsatt sport, för du är liksom mitt, det är bara du och din motståndare på det här utrymmet som alla tittar på, som ofta är upplyst.
Exakt.
Domaren springer runt och kollar på det hela tiden, det är klart det är en utsatt situation. Men har man inga problem med att vara i rampljuset, då kan jag tänka mig att...
Alltså ja, för mig, jag hatar att träna. Matchen för mig, det är att träna. Det är att köra alla de här passen, alltså tills man bara vill lägga av med sporten.
Mm.
Känns det som ibland. Jag vill vara i ringen. Så ringen, jag får en känsla. Jag kan inte beskriva. Man kan bara uppleva den. Alltså jag känner mig som en kung. Jag känner mig, det här jag är hemma. Alltså jag längtar till att komma till ringen. Folk, ju närmare de kommer ringen. De blir bara... Vissa blir nervösa, skraja. För mig, det blir inte så. Jag önskar jag kunde bli nervös. Lite grann. För då blir man mer skärpt. Man tänker på skador. Man fokuserar mer, men... Jag vet inte,
Så du njuter av ögonblicket, kan man säga?
Jag älskar det.
Hur känns det efteråt då? Känns det tomt då? För jag kan tänka mig, nu har jag aldrig gått en match. Men jag kan tänka mig, så är det mesta typ om du springer ett lopp eller någonting.
Ja.
Under tiden, inte så roligt. Men när du kommer i mål, då bara yes, då kommer ändå finen och bara fan vad bra. Jag kan tänka mig om du har gått en match efteråt. Bara shit, jag gjorde det. Jag kanske inte vann, men alltså ja. Det känns jävligt bra. Vad känner du efteråt? Känner du bara, nu vill jag upp igen. Nästa.
Alltså för mig i början, jag känner typ så här. Dags att gå in i den där rollen. Jag går in i en roll. Det är som att jag sätter på mig en kappa. Jag blir en superhjälte. Sen efteråt så är jag tillbaka till mitt gamla liv. Och jag tänker, fan vad tråkigt. Jag måste göra om det här igen. Så, ja, så där, det känns för mig.
Du vill bara vidare.
Det känns tråkigt när det är över.
Liksom. Du gjorde MMA-debut i år?
Ja, det gjorde jag. 4 juni var det.
4 juni, och det gick ju bra.
I Solnahallen. Jag mötte en grek. Och ja, det gick bra. Jag vann matchen. Jag avslutade honom i 3:e ronden.
Stående.
Grattis.
Stående, ja.
Det gick lite diskussion om den där matchen. Jag har själv inte sett den. Men var han verkligen på din nivå?
Nej.
Det var lite mismatch, eller? om man ska vara så hård i dragningarna.
Alltså jag vet inte om man ska kalla det mismatch, men han plockade ner mig, jag vände på honom och ställde mig upp direkt.
Ja.
Så alltså hade han dragit ut mig, då hade inte folk sagt mismatch.
Nej.
Alltså det är många MMA-killar, speciellt alltså, som jag kommer möta, spelar ingen roll om de är proffs, de kommer se ut sådär som han gjorde.
Mm.
Så folk kommer behöva se en mismatch varje match.
Så är det.
För att jag känner ju, när jag sparras med vissa MMA-killar, jag känner att jag är typ så här ljusår före dem i min thai-box, alltså i den stående biten. Och jag skulle inte kalla det mismatch.
Mm.
För vad händer om jag möter en svart bältare i brasiliansk jiu-jitsu som inte har någon alltså, stående alls och han inte lyckas plocka ner mig? Kan man inte kalla det för mismatch? Liksom?
Nej, så är det ju.
Så
är det. Det är bara det att stående gamet just för din del, det är din styrka. Till skillnad med många andra MMA-are som faktiskt går in i MMA först och håller sig kvar där, men inte riktigt har gått stående fighting.
Alltså jag har typ hört att det är fördelaktigt att ha hållit på med brottning eller någonting liggande innan du börjar med MMA. Än att komma från typ thai-boxning och in i MMA.
Nej,
att
det ska vara mer fördelaktigt. Jag tycker tvärtom faktiskt.
Du tycker tvärtom. Ja, men då har jag hört båda nu då.
Jag har ingen erfarenhet av det, för jag har själv aldrig hållit på med MMA. Men jag, av vad jag ser när folk kommer fram till mig och säger så här: shit, känner du till den här UFC-fighten? Känner du till den här? De är så jävla duktiga på att slå. Jag brukar bli lite så här, och det här är ingenting emot MMA, absolut inte, men det är min personliga åsikt där jag säger jag tycker inte de är riktigt vassa stående. Många är inte det. För att om du jämför dem med riktiga stående fighters, jämför dem med Hamza, jämför dem med Sunny Dahlbäck, de här riktigt vassa tajarna, det är en helt annan nivå på stående gamet. Och sen precis som man säger så här, ja, men då får du kalla det för mismatch varenda gång tills de plockar ner mig och drar en arm av mig, för att det är där de är jävligt duktiga oftast.
Exakt.
Så erfarenheten av att ha stående fighting, tycker jag i alla fall, att det syns ganska tydligt när du möter en fighter som aldrig hållit på med stående fighting. Det är min åsikt i det hela, sen kanske alla tycker olika, men det är så jag brukar se på det.
Hur är det när man tränar MMA? Är det mycket fokus på stående eller glöms det bort?
Alltså för mig, jag har ju lagt undan den stående biten. Jag tränar inte så mycket thai-boxning.
Den kan du ju.
Jag underhåller den bara. Mm. Kanske två gånger i veckan kör jag thai-boxning. Och då fokuserar jag, alltså jag försöker göra min passion. Alltså jag försöker göra BJJ och brottningen till min passion. Så det blir lättare för mig att lära mig. Jag fokuserar bara på det.
Vad betyder träning för dig?
Träning, jag vet inte, det betyder allt för mig. Det håller min kropp och sinne i schack.
Mm.
Och jag känner att jag mår bra varje gång jag tränar. Och alltså för mig det viktigaste, det är min hälsa. Det är hälsan som kommer följa med mig in i graven sen. Det är inte pengar och bilar och vad det än är. Så att få ta hand om min kropp genom att göra det jag älskar, jag kan inte önska något bättre.
Liksom. Hur många dagar i veckan tränar du? När du inte tränar inför en match?
När du motionerar liksom?
Alltså när jag inte tränar inför en match, då försöker jag träna minst en gång om dagen. Varje dag. Kanske vila söndag.
67 gånger
i veckan. Har du aldrig haft något längre avbrott från träningen?
Nej, inte riktigt. Alltså jag brukar vara tillbaka till träningen efter en vecka. Så jag vilar en vecka bara efter match. Sen så är jag tillbaka. För jag vill bli en så komplett fighter som möjligt. Mm. Och då måste jag jobba på mina svagheter och mina fel också.
Mm. Vi är ju, Southside Muay Thai är ju officiellt arrangörer på SM 2017.
Yes.
Kommer du ställa upp i SM?
Vi får se.
Jag vet att du har sagt det, typ tre år i rad nu har du sagt så här, nej, nej, nej. Sen kommer han där dagen innan, anmäler sig och vinner hela skiten.
Nej, men Sasha, han kommer tvinga mig. Det kommer komma, ju närmare du kommer, som nu senast, jag skulle inte vara med. Och så ser jag att jag är med i listan. Jag bara, vad fan händer? I 63,5 också, jag har gått upp en viklass. Så jag kommer till Sasha, vi hamnade i tjafs där. Jag sa till honom att jag inte skulle vara med i SM. Han bara, du måste vara med. Sista i år. Så han tänker, jag måste ha någon som tar en titel, du vet. Han vill inte att klubben ska vara så här titellös något år. Så vi får se. Men om jag är med kanske jag går upp.
Det är inte tvärnej i alla fall.
Va?
Det är inte tvärnej i alla fall.
Man
kan förvänta sig
Hamza.
För
de som inte vet, varför skulle man inte vilja ställa upp i ett SM?
Nej, men jag känner att jag har 5 SM-titlar redan.
Och det är 5 SM-titlar på rad, va?
5 i rad. 5 år i rad. Så jag känner att jag inte har så mycket att bevisa. Och sen så vill man ge en chans till de andra också. Mm. Den andra generationen orättvist. Också. Mm. För varje gång man har ställt upp, som jag och Sanja har ställt upp och vissa andra, och folk har blivit så här, de har klagat och varför ställer de
med? Crossfighters ska inte vara med.
Ja, fast det är ju aldrig någon som är nöjd. Och ställer ni inte upp så är det så här, men det är inte de som är bäst i Sverige som är med i SM i alla fall. Så att, menar, man ska inte göra det för att göra någon annan nöjd.
Alltså egentligen de ska vara glada att jag, Sanju och de andra ställer upp, för att då höjs ribban hela tiden och folk utvecklas hela tiden. Alltså vi förbereder varandra för att kunna åka utomlands och fightas mot eliten internationellt liksom. Och alltså, vem vill ha en SM-titel i en Happy Meal liksom, förstår
nej,
du? Alltså,
precis. Jag vann min viktklass, men det var bara för de bästa var inte med.
Ja, alltså, förstår jag menar. Vad har du... Man ska ändå slå han som har bältet för att kunna kalla sig...
Favoritfighter i Sverige?
Favoritfighter i Sverige? Menar du gamla generationen?
Nej, nyare skulle jag säga. Nyare. Eller om du nämner en gammal i alla fall.
En gammal... Det finns många. Alltså.
Det finns många, men du får nämna en.
Jörgen Kryt. Jörgen Kryt, Jocke Karlsson, Bobby.
Jocke Karlsson också, by the way. Han är från byn.
Bobby eller... också från byn. Världsmästare. Sashas första världsmästare. Han är riktigt duktig. Nej, det finns många.
Och från den nya generationen?
Nya generationen, Sanju. Sanju Dahlbäck. Ja, han har gått över till MMA. David, bröderna, Teimur, Kostas. Det finns många.
Om du inte ställer upp i SM i 63 eller, eller 60, vem vinner den viktklassen tror du? 2017?
Jag vet inte. Svårt.
Av den yngre generationen då? Vem tycker du där? Från de som går från juniorer till seniorer, är det någon du känner så här, wow, här har vi någonting?
Stilar som jag älskar, som jag tror kan bli riktigt bra. Det är Josef.
Som by the way is in the house. Men han ligger och lyssnar och ser upp till sin fighter här.
Han är vaken
Josef,
i alla fall.
Josef gillar jag. Vilka juniorer finns det mer? Jag kommer inte på några.
Sverige har många duktiga juniorer. Kostas bland annat. Han gick ju nu. Han är ju hyfsat ny i seniorgamet.
Exakt.
Han har gått in och tagit allt.
Kevin också som är nu i senior.
Kevin Mikkelsson.
Kevin
från Stockholm
riktigt
bra.
Jag kommer inte på. Sådär på rak arm. Mm. Jag måste tänka till.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vem skulle du... Nu blir det lite enformigt i frågorna, men om du fick välja att gå din sista match någonsin i thai-boxning på svensk mark mot en svensk, vem skulle du vilja möta?
Drömmatchen liksom.
Jag vet.
Du har ingen.
Han bara, jag tar alla.
Jag vet inte vem alltså. Jag känner att...
I hela världen då?
Vissa fighters i Sverige, de får mig att känna mig som Zlatan. Alltså.
Om vi går utanför Sveriges gränser då?
Utanför Sverige? Jag vet inte faktiskt.
Ingenting
som du kommer på, eller?
Så
du kan ta någon MMA också.
Som helst. Sunshine kanske.
Sunshine.
Sunshine. Vi gick ju i Malaysia. när jag tog VMC Z1, världsmästartiteln.
Mm.
Och då tog han exakt samma bälte. Och arrangören sa innan matchen, alltså han gick på samma gala som mig, på samma kort. Och arrangören sa innan matchen, han bara, om du vinner det här bältet så vill jag att du möter honom, Sanchai.
Mm.
Och i år blev det ingen gala. Så det kunde ha blivit att jag skulle möta han i år.
Mm.
Så vi får se.
För de kanske som inte vet, Sanchai är ju bland annat, han är en legend. Ja, han är en levande legend som är aktiv inom thai-boxning. En thaiare som han leker med folk.
Ja. Han har ju en teknik uppkallad efter sig och som innebär att han typ hjular och sparkar sin motståndare i ansiktet.
Ja, exakt.
Han gör ju allt möjligt.
Kan se jävligt bra ut, kan se jävligt obra ut om man misslyckas.
Ja, jag tror jag hade fått blocka många sådana där med huvudet. Alltså.
Det hade varit jävligt nice att knocka Sanchai med en Sanchai-teknik.
Ja, faktiskt.
Hamza, vart ser du dig själv om några år?
Om några år så ser jag mig själv i UFC.
UFC?
Ja.
Och efter din karriär?
Och jaga bältet.
Vad gör du efter din karriär när du har jagat klart dina bälten och vunnit dem?
Alltså efter min karriär så, jag vet inte, det ultimata, det, jag tror att jag kommer öppna ett eget ställe någonstans och försöka ta fram så många mästare jag kan.
Mm. Thaiboxning eller MMA? Både och.
Jag älskar thaiboxning.
Jag
älskar thaiboxning.
Ja, det var där hjärtat fanns.
Ja.
Det var det vi ville
höra. Det ligger alltid närmast hjärtat.
Thaiboxning egentligen. Thaiboxning är det som ligger närmast hjärtat. Och MMA är mer
mer pengar, karriär.
Mer karriär och business.
Mer karriär, exakt.
Mm.
Så, alltså thaiboxning, det är passionen. Alltså, det kommer alltid vara kärlek till thaiboxningen.
Mm.
Alltså varje gång jag tränar thaiboxning, varje morgon jag hatar mitt liv. Jag tänker, fan, alltså, gå och träna nu. Så fort jag kommer till gymmet, slår första slaget, jag blir kär igen. Alltså det, jag vet inte, det känns som, det är någonting med thaiboxingen som, det känns som, jag vet inte.
Det är något speciellt.
Det är äkta kärlek, alltså. Mm.
Thaiboxing och du går hand i hand.
Exakt, du har kärleken.
Ja.
Och jag tror att det är den starkaste kärleken.
Vi nämnde ju tidigare nu när vi pratade, så nämnde vi att du har mött fighters som har fightat de har fightat i Rajadam, de har fightat i Lumpini.
Ja.
För de som inte vet det så är ju det är bland det största man kan gå inom thai-boxning. Det är de största arenorna i Thailand. Vem som helst får inte gå där.
Nej.
Har du gått där?
Ja. Vart? Jag har gått på Rajadamnen och Lumpini faktiskt.
Du har gått på båda?
Ja.
Hur länge sedan var det?
2012 så gick jag på Rajadamnen och då var det var en gala med bara thaier. Jag var den enda utlänningen, så det var bara namn. Och jag vann min match där också. Och det var riktigt stort. Alltså hur publiken hejade. Alltså varje spark och slag så var de med. Oh, way. Ja. Alltså hela arenan.
Mm.
Så den där känslan.
Det är en ganska mäktig känsla.
Ja,
I Thailand där satsar de mycket pengar också. Så det är väl, det är, ja. När de vrålar, då är det lite kronor som det handlar om också. Jag var fan med att det bidrar lite till den här känslan.
För första ronden, det var så här, publiken avvaktade. Du vet, typ kollade in oss, vem ska man betta på och lite sådana saker. Mm. Och sen så andra ronden så började de heja på honom. Mm. Alltså jag kunde få in mer slag än honom, men varje gång han sparkade eller slog, även om jag blockade, de bara, oj, alltså hela.
Och viftade med fingrarna.
Ja, exakt.
Upp ner. Ja.
Så tredje ronden, det var han igen. Fast folk började heja på mig också, för jag kom tillbaka starkare. Sen fjärde, femte så var alla med mig. Och bettarna gav mig pengar efter matchen också.
Ja,
det är ju den som bra match.
Vad ska du uppfylla för kriterier för att gå match i de här stora arenorna i Thailand? För jag kan inte tänka mig att jag skulle ringa dit och bara, hej, hej. Jag vill gå match. Jag måste ju åstadkomma någonting.
Nej, men jag, på gymmet jag tränade så var det ändå att de såg mig mitsa och sådana grejer. De såg hur jag sparades med
på
grabbarna.
På gymmet i Thailand alltså.
Ja, och de sa till mig, wow. Så han bara, you fight. 2 weeks, you fight.
Mm.
Han sa till mig sådär. Jag bara, okay, against who? Han bara, you fight Rajadamnen. Han bara, opponent. 200 fights, något sånt där.
200 fights.
Alltså det här är så exakt imitationer.
Och jag hade så här, jag hade typ 18 matcher eller någonting. Jag bara, hej. Jag bara, 200 fights. Jag bara, no, he kill me. Han bara, no, you good. I see you train, you same same, 250 fights, you win, sure. Jag bara, okay.
Och du bara, okej. Okay. Och inte bara, nervös okay, den här ja. Gången heller, menar du alltså?
Jo, jag började bli... Eller, jag lite nervös. Ja.
Men då hade du Sasha i din ringhörna?
Nej, Sasha
var
inte
med. Du var själv där i Thailand?
Ja, jag var själv. Jag hade Ricardo Gonzalez i min ringhörna. Och en från gymmet.
Och Ricardo Gonzalez, by the way, är ännu en kille som hållit på väldigt länge inom thai-boxning. Har också vunnit några SM-bälte.
Exakt.
Duktig. Veteran, mer veteran kan man säga.
Ja.
Som hållit på länge.
Mm.
Precis.
Ja.
Prata framtid. Ganska nära framtid. På fredag.
Ja.
Då ska du upp i ringen igen.
Boom!
På fredag så kommer jag gå en 4-manna-turnering om VMC-EM-titeln. Så... Ja, det kommer bli nice. Och jag kommer bjuda på show på catwalken och i ringen. För jag ska in med två rapartister som jag känner att de är de bästa i branschen.
Ja, så ska jag gå med dig?
Kan du spoila vilka det är?
De ska in och rappa live. Egentligen inte, men ni ska få en sån här exklusiv. Det är Yasin, Yasin Byn och Jafar.
Okay.
Ah,
så de är riktigt grymma.
Så de här går in med dig?
Ja, de har sålt guld på Spotify. Och...
Mm. Det är lite speciellt. Fan, men det är lite din grej att du bjuder på show. Som du sa, både i och utanför. I alla fall på väg
exakt.
Upp.
Vi kommer ju vara där och heja. Kommer du vinka till oss?
Ja, men jag hittar det.
Kan du kasta en slängpuss till mig och rådde där uppifrån? Ja, ja, ja. Vi är glada.
Ja, om jag ser det, jag gör det. Jag svär.
Det som är hypen, bortsett från att du ska gå en 4-manna-turnering och det är hemmaplan och det är annexet, vilket är stort.
Yes.
Så är det också en comeback för den här galan, Rumble precis. Of the Kings.
Precis. Alltså, jag hade ju lämnat thai-boxningen nästan för gott. Jag hade sagt att jag går tillbaka bara om det är någonting intressant.
Precis, du hoppade ju faktiskt till och med över VM i Jönköping för att satsa på MMA.
Precis, jag tackade nej till EM och VM i thaiboxning. Jag var beredd på liksom satsa på en karriär inom MMA. Och jag gick ju min match. Och sen så kommer Sasha till mig, han bara lyssna. Han bara, vill göra comeback till thai-boxingen? Jag bara, nej. Han bara, Rumble of the Kings. Jag bara, okej.
Okay.
Nej, men de här galorna, du vet. De gör, själva galan gör comeback efter 4 år.
Mm.
Och de här galorna har jag gått på och sett typ de bästa fighters. Jag har sett Boakau, jag har sett Petrosian, jag har sett Jörgen Kryt,
Jocke
Karlsson, Jotsen Klai, Artem Levin, Kushenko. Alltså, det är så många namn, det är så många idoler. Jag har blivit så här, wow. Alltså,
det var ingen tvekan, du bara, ja.
Nej, det var ingen tvekan, för jag har haft en dröm om att någon gång fightas på de här galorna. Mm. Speciellt Rumble of the Kings. Så när jag sa Rumble of the Kings, jag bara, okej. Okay. Tänkte inte ens på hur mycket jag ska få. Jag går.
För de som inte vet, för våra lyssnare som inte riktigt vet, som inte är insatta i fightervärlden. För jag kan säga så här, jag tror att varenda människa som håller på och insatt inom thai-boxning vet vilka Rumble of the Kings är. Och om ni inte vet, nu vet ni. Och annars får ni göra läxan. Men de som inte vet, så kan man väl säga kort och gott att det är den enda riktiga professionella galan som har funnits i Sverige under längre tid.
Precis.
De har haft galor i Globen, Hovet, Annexet. De har tagit in stora internationella fighter som du precis nämnde.
Precis.
Sen ett tag så stoppades det där och nu kommer de igång igen och gör en comeback med galan. Bland annat så är det ganska bra timing för att vi har en otroligt hög nivå i svensk thai-boxning. Mm. Och det är bland annat du som ska göra entré där. Vi har bland annat Sunny Dahlbäck som vi också har intervjuat som ska in och fighta. Sofia Olofsson som är världsmästarinna, EM-mästarinna, svenskmästarinna. Mm.
Yes.
You name it. Och sen så har vi ett par andra, Patricia Axling och Isa Tidblad som också vunnit VM och EM.
Exakt.
Simon och Golla som är nybliven EM-mästare.
Kostas.
Som många unga duktiga talanger och många veteraner också. Veteraner beroende på vad man vill kalla det för.
Precis.
Så det kommer ju vara en otrolig kväll.
Mm.
Och jag tror att det är till och med slutsålt, va? De säljer slut på hela haket.
Ganska snart, tror jag. De brukar sälja slut på sina biljetter.
Mm. Mm. Så det är en otroligt stor grej. Yes. Om du fick förutspå själv den kvällen, hur ser det ut för dig med din firmanaturnering?
Tror du att du undrar du verkligen över svaret bara?
Nej, men jag brukar vara självsäker och man vill ju alltid vinna. Jag kan inte se mig själv förlora. Så det enda jag vet är att jag kommer vinna. Sen hur jag vinner, det vet jag inte.
Går ni fulla thai-boxningsregler?
Första matchen så är det fulla thai-boxningsregler utan armbågar.
Okej.
Okay. Ni får nog förklara lite mer ingående. Fulla
thai-boxningsregler, det är att man får använda sig av allting. Knän, sparkar, boxning och armbågar. Mm. Men det här blir utan armbågar första matchen.
Och sen, knä mot huvud?
Knä mot huvud får man också använda. Mm. Och sen andra matchen så är det med armbågar om man kommer dit. Mm. Och det är för att minimera risken att få öppna sår av armbågen.
Sabba finalen i semin.
Mm. Precis. Så det är mycket därför.
Fan vad häftigt.
Ja.
Har du några mer planer efter den här galan?
Efter den här galan så blir det förmodligen en MMA-match i Manchester.
Mm.
Det är inget som är klart än, men det har visat intresse och jag väntar bara på när motståndet är klart och man får skriva på ett kontrakt. Mm. Så, ja.
Mm.
Det blir en MMA-match efteråt.
Mm.
Så får man se om Rumble of the Kings kanske gör en till gala.
Ja, då får du hoppa tillbaka.
Ja.
De har ju gått ut redan nu med att de har ju en gala nu och så har de gala i mars och en i december. Vad jag
de
vet.
Har sagt de har gått i april, ut tror jag.
Ja, något sånt där.
En ny och en i april. Och då försöker de ha den i Globen. Så vem vet?
Mm. Kanske Hamza dyker upp där.
Det lockar. Ja, ja. Det är klart.
Kanske, eller så ser Hamza sitt namn på anmälningslistan.
Utan att han vet om det och går till Sasha.
Det har hänt förut kanske.
Men om du nämner att ett par gånger så har Sasha gått och anmält dig utan att du faktiskt har velat det eller trott att du ska fightas igen. Ja. Men uppenbarligen så har du gått in och vunnit. Betyder det då att Sasha, han vet hela tiden vad han gör? Ja. När han anmäler dig. Inte bara det som du säger, att han vill ha hem ett bälte till sin klubb. Men också att han tror fan att du är inte riktigt klar. Du kan gå in och hämta mer. Du kan gå in och,
men det är klart, alltså mycket varför han gör det. Det är för att första 3 åren av min karriär så snittade jag 10 matcher per år. Och det är mycket.
Mm.
Och man kan gå som amatör flera matcher per år. Det finns amatörgalor här och där.
Mm.
Nästan en gång i månaden. Så då gick jag 10 matcher per år. Och sen när man blir proffs så är det svårt att hitta proffsgalor. Alltså det är inte så många som håller i proffsgalor.
Nej.
Och då måste man fightas internationellt. Så man kanske går en match på 2-3 månader, ibland mer.
Mm.
Ibland kan det gå upp till 6 månader, man har inte ens gått match.
Mm.
Så, och Sasha, han är så här att för att bli en bättre fighter, det handlar inte bara om att träna varje dag. Du måste gå matcher konstant.
Du måste få erfarenheten
på ringen. Så du får erfarenheten, du får den där blicken, tajmingen. Alltså allt det där kommer på matchen. Mm. Och det är mycket därför som han anmäler mig i SM. Där jag kan gå 4 matcher åtminstone. Mm. Eller sådana saker.
För att hålla igång fightandet.
För att inte bli ringrostig och för att liksom...
Du nämnde ju själv att det är där du njuter också. Så att, det är inte fel.
Exakt.
Det är absolut inte fel.
Nej, men även om man vill fightas som proffs. Och det är svårt. Så jag njuter bara av att fightas. Så jag kan gå SM och det ena och det andra.
Till alla som ser upp till dig, till alla som lyssnar på dig, som följer dig som fighter, som följer dig som person. Framförallt till unga thai-boxare eller unga kampsporter överhuvudtaget som vill komma någonstans. Vad är ditt råd?
Alltså mitt råd det är alltid, alltså det är att tro på sig själv. Och vilja, alltså vara beredd på att lägga ner tid på det man älskar. Ha en passion för det man gör och alltid kolla framåt. Alltid försöka ta steg framåt och inte kolla bak liksom. Så nej, men om de kan lyckas, vi kan också lyckas.
Mm.
Så det tankesättet, det är motivation. Och nej, att alltid kämpa, alltid lägga ner helhjärtat. Lyssna på ens tränare och någon gång kommer man skina liksom.
Mm. Bästa sättet att ta motgång under en karriär. Alltså motgång, då menar jag inte bara att när träningen går fel eller när du är skadad. Utan när du går in, du har tränat så jävla länge och så förlorar du. Vad är ditt bästa sätt att kunna hantera det här på?
Alltså för mig, det är familjen och vänner som är det där man kan luta sig bak på.
Mm.
Som kan få en och vilja fortsätta genom att ge sitt stöd. Så det jag gör, alltså jag håller alltid min cirkel liten. Jag kan inte, för det är för många, det har varit för mycket människor som har varit så här, bror, skön, du är grym, du är det ena och det andra, vi supportar dig och bla bla bla. Sen är det när man har fått motgångar, man är där själv liksom, förstår du? Det är bara familjen kvar och sådär. Så, nej men att man ska försöka se de äkta, de som har varit där från början. Och försöka hålla den där cirkeln liten.
Mm.
Tar det en förlust hårt på dig?
Det är klart att det gör, för att man har tränat hårt och sådana saker. Man har lagt ner mycket tid och man har slitit på sin kropp och sådana saker. På så sätt så tar det hårt.
Men vad jag tänker då? Tänker du så här, jag går vidare eller håller du på och ältar?
Nej, alltså
jag... tänker så här, fan jag skulle ha gjort så här, eller om jag inte hade gjort så där dagen innan eller...
Ett praktiskt exempel som jag kommer på när vi pratar om det här. Du gick en match i Ryssland i samband när jag också gick en match. Jag kommer ihåg att vi pratade om det. Du gick en match i Ryssland, tror jag det var. Ja. Där du verkligen slog sönder honom i 3 ronder, tror jag.
Ja.
Jag har sett den matchen.
Ja.
Du slog och slog och slog och slog. Och han la en halv spark på hela matchen. Och du förlorade.
Ja.
Vad kallar du det? Korruption?
Jag kallar det politik. Alltså det man fightas mot domarna då.
Mm.
För det var, den matchen då var det 5 domare.
Mm.
Det var en turk, det var en ryss, vit ryss, ukrainare och så var det någon, jag vet inte. Så jag torskade 3-2.
Mm.
Så de tre som gav ryssen vinsten, det var en ryss, det var en vit ryss, det var en ukrainare.
Vad var det här för gala, vad var det för match?
Det var... Ja, det var, vad heter det? ACB heter det. En ganska stor gala.
Mm.
Och ja, det var i Ryssland. Jag mötte en ryss. Han var världsmästare i K1 och sådana saker. Han hade boxats innan. Gammal boxare. Så han slog stenhårt. Ja.
Mm.
Så det var...
Tog den där på dig? Eller kände du mest när du gick därifrån så här, vilket jävla skämt?
Alltså nej, men jag har typ 3-4 bortdämningar.
Mm.
Jag har förlustat det. Jag har förlorat mot domarna. Och då känner jag bara, så länge jag vet att jag gjorde en bra match och kände att jag vann matchen.
Det är ett ganska sunt sätt att kunna se det på, så att man inte hakar upp sig.
Ja.
När vi ändå pratar om det, så är det någonting som blev jävligt omtalat när du var på VM. Jag tror det var Uzbekistan. När du fick medalj och så lämnade du medaljen på pallen och gick därifrån. Och det blev jävligt omtalat. Det blev mycket sura blickar. Kan du berätta lite mer om det?
Nej men man, det VM:et, det var att jag blev bortdömd och Yang blev bortdömd också.
Det är en landslagsman?
Ja, Yang, han är landslagsman. Han är från Sverige också. Det blev så här... jag vet inte, det kändes så korrupt och som sagt politik. Och det, jag vet inte, vi var bara besvikna och vi tänkte nu är det nog, du vet. Och att hålla på så här bara för att det är Sverige.
Mm.
Du kunde göra vad som helst. Mm.
Och, vilket land var det du förlorade mot?
När jag tog av mig medaljen?
Ja.
Mm.
Det var mot en vit ryss.
En vit ryss?
En vit ryss,
och
ja.
Återigen, för de som inte är insatta i sporten. Vit ryss, Ryssland, Uzbekistan, Thailand. Ja. Det är starka nationer som de oftast vill se vinna. Men någonting vi inte får glömma, som vi måste pusha för, att Sverige har blivit en otroligt stark nation. Och vi är i toppen. Vi är i toppen och krigar där hela
tiden.
Men
på den tiden det var så här, en ryss mot lilla Sverige. Vem fan bryr sig om svensken? De kollar bara på ryssen, hur ryssen fightas. Man kollar inte på svensken.
Men tänkte du klev ur ringen där och hade torskat matchen? Tänkte du så här, nu ska jag ställa till med en scen liksom? Eller vad tänkte du med att lämna medaljen där? För att det var inte så uppskattat, vad jag förstått det som.
Nej, men vi hade ett möte med landslaget och då var det så här, alla var arga och hit och dit. Och så hämtade vi presidenten för IFMA-organisationen och VMC. Han är ju president, Stefan Fox heter han. Han kom dit och han bara pratade. Det var en massa
bullshit. Är det liksom arrangörerna?
Ja. en arrangör här. Det var så här massa bullshit. Så när han gick så sa vi att vet, vi kommer ta av oss medaljerna och lämna dem på pallen. Och då sa landslaget, ja, vi är med er. Vi är bakom er.
Mm.
Om ni vill göra det så får ni göra det.
Mm.
Så vi bestämde oss för att göra det som en protest tillbaka. Mm.
Och för att poängtera det här att hela landslaget står bakom den aktionen som ni skulle göra. För det anses ju inte vara fint.
Mm.
Men att hela landslaget står bakom det så betyder det att det var inte bara dina ögon som kände att ni vann.
Nej, det var alla utan andra
det,
också.
Ja, och så var det en massa andra länder också som pratade om det.
Exakt.
Så det blev ju en ganska stor grej det där.
Hur blev reaktionen på det här?
Jag vet inte, jag blev älskad på nätet i alla fall. Alla gillade videon och såna här grejer.
Finns det någon boxare eller någon som också har gjort...
Ja, det finns en brottare, va?
Brottare.
En brottare som har gjort samma saker i OS-sammanhang, va?
Exakt.
När han lämnade medaljen och gick därifrån, tror jag.
Exakt. Nej, men det blev jag fick ganska mycket uppmärksamhet. Speciellt på nätet och såna här grejer. Men själva presidenten, Stefan Fox, han hatar mig.
Han har alltså, så här en bild på dig på sitt kontor, så kastar han pil.
Han hatar mig, han gjorde en utredning. De försökte ta mitt bälte ifrån mig. Mitt VMC-bälte, skandinaviska.
Okay, var det VMC-bälte?
Från ett annat tillfälle alltså.
Fick du ditt bälte där som vi pratade om, som de försöker ta nu? Tog du det efter VM:et eller hade du tagit det innan?
Jag hade tagit det innan.
Innan VM:et.
Ja, och grejen var att det här hände inom IFMA.
Mm.
Och bältet har jag i VMC. Mm. Men han är president för båda.
Mm.
Så han försöker ta mitt bälte i VMC. Men han kunde inte, för att i VMC har jag skött mig felfritt.
Mm.
Så det hände i IFMA. Jag gjorde bort mig i IFMA.
Mm.
Vad kan jag göra?
Fast egentligen gjorde bort dig. Det går att diskutera.
Ja, men i hans ögon gjorde jag
bort mig.
För det filmades på tv och kameror. Mm. Och det var värsta grejer.
Mm.
Jag tog av mig det mitt i nationalsången. Jag bara gick.
Och så gick du därifrån.
Så försökte han utöva lite maktmissbruk, kan man säga. Då.
Ja.
Mm.
Kommer det här beteendet att man faktiskt vågar göra det här? För att hur många som än skulle vara mot beslutet, så är det många som inte skulle göra det. Kommer det från orten? Kommer det från din person som du har växt upp, så som du har lärt dig att nej, när någonting är fel, då är det fel och jag ska visa det oavsett vart jag är?
Nej, men alltså, som jag har växt upp, jag har alltid stått upp för mig själv. Mm. Alltså, även om det har varit... Jag har aldrig låtit någon så här säga vad de vill till mig eller typ så här, försöka...
Trycka ner mig.
Även om det har varit äldre. Jag har tagit det. Jag har slagits mot dem.
Det... Ja, men det tänkte jag också fråga. helt annan grej. Du säger att det finns hemma. Där du kommer ifrån. Liksom, folk säger att men det är tur. Han vinner på tur. Är det ofta folk liksom försöker utmana dig och slåss utanför ringen?
Ja.
Bara, Hamza, du tror att du kan slåss. Men du kan bara slåss när det finns regler, till exempel.
Det är mycket när jag har varit ute på helgen och såna här grejer.
På krogen,
inte,
typ.
Jag gillar inte att gå ut.
Då vad säger de då?
Folk går in i mig så här, axel mot axel. Alltså jag har fått typ 4-5 sådana varje gång jag är ute.
Du ska inte tro att det är något. Det är klassiker.
När folk känner igen mig och de känner typ, han spelar fighter. Jag ska testa han, du vet. Mm. Och du vet hur folk blir efter 2-3 drinkar.
Ja, alla
är Tony Montana, du vet.
Ja, det är klart. Världsmästare.
Så nej, men de har gått in i mig så här med axeln och jag blir så här, de har försökt provocera. Typ, är det någonting de har sagt till mig? Såna här grejer. Mm. Jag blir så här...
Jag vill inte skada dig.
Är du duktig på att hålla dig?
Ja.
Från att göra några dumma grejer?
Ja.
Har du slagits någonting utanför ringen?
Ja, det har jag gjort.
Men,
inte för att jag vill, men det har varit för att...
Men om...
Självförsvar.
Är det thai-boxningen? Är det din träning som har gjort att du faktiskt har lärt dig att hantera sådana här situationer också? Att du är lugnare, du är tryggare med dig själv också?
Det är klart, alltså thai-boxningen har gjort mig till en ödmjuk person.
Mm.
Och det har gjort mig lugn. Alltså, det har fått mig att tänka typ så här, jag kan slås. Varför ska jag slås? Mm. Förstår du?
Behöver inte bevisa någonting?
Ja, jag har ingenting att bevisa. Och de här ungdomarna som jag brukar träna ungdomar ute i Rinkeby. Och när jag har tränat dem, de här ungdomarna, de har mycket aggressivitet inom sig. Alltså, de bråkar mycket, tjafsar konstant. Men när de har tränat thai-boxning, de har lagt av med det.
Mm.
Alltså, okej, jag har fått dem att tänka typ, personen tänker, jag kan slå den här personen. Varför ska jag göra det? Då gör han inte det.
Okej,
det är inget bra tankesätt. Mm. Ja, det är inget bra tankesätt. Men det får honom
att
undvika och bråka och såna här grejer. Så på så sätt, andra har bara blivit snälla och ödmjuka och fått ta ut sin aggression på...
Det är så sjukt, för jag tycker på ett sätt får man utlopp uppenbarligen för någonting när man håller på med thaiboxning. Men på ett sätt så ändras det från att tro att man går till klubben och slåss till att... Jag har inte uppfattningen att jag går hit och slåss i alla fall när jag tränar thaiboxning. Mm. Det ser man det som en träning.
Exakt. Nej, men man har slagits mer när man inte var fighter, så...
Med tanke på att du är från Rinkeby, någonting som jag ändå vill fråga om. Det var ett tag där det var bilbränder.
Upplopp.
Ja. Massa kaotiskt. Vart var du någonstans där?
Jag var mitt i smitten.
Var du där och brände bilar eller var du där och försökte lugna ner stämningen?
Jag var den där som sprang ifrån polishunden bara.
Nej, där kickade konditionen in.
Det är klart, alltså man hamnade... Ja, man hamnade mitt i hela smeten för att hela Rinkeby var instängt.
Mm. Och det gick inte att undvika, eller?
Nej, ingen kunde komma in.
Det här var allt i samband med Husby...
Nej, det var något grejen, år efter. Eller? Det var något år efter som de gjorde det.
Okej, jag missat.
Och polisen kom in kanske efter 1-2 veckor. Det var som... Jag vet inte hur jag ska förklara för det. Det var som en fransk film, liksom. Ingen kunde komma in. Allt var instängt. Mm. De hade stängt in oss alla. Och det var knas. Alltså folk tog sönder bankomaten, gick in i banken och försökte bränna upp polishuset. Allt möjligt. Molotovs. Alltså det var en fransk film.
Alltså förlåt, men när hände det här? Jag blir helt så här. Ja, jag missat det. Jag läser i och för sig inte nyheterna. Jag tycker bara att det är så jävla mycket skit.
Amanda var i sin villa i Haninge.
Precis.
Och så sen när de väl kom in, då hade de så här...
de här jävla sköldarna.
De gick så här 50 stycken i rad.
Så här kravallpoliser typ.
Karavaller, exakt. Och hundarna. Bara släppte hundarna hur som helst. Så, nej, det var knas.
Men någonstans i allt det här... jag förstår att det är såklart det är mycket missnöje. Det är mycket grejer bakom det hela som inte vi andra vet om.
Ja.
Men någonstans också så måste man tänka på att de här människorna, de fuckar upp för sig själva.
Det var det de gjorde. Alltså våra föräldrar fick ju... Det var inga bussar som åkte. Stängde av busshållplatserna. Det var ingen tunnelbana som åkte från Rinkeby. Stängde av tunnelbanan.
Mm.
De stängde av allt. Alltså våra föräldrar fick promenera från Rinkeby till Rissne.
Ja.
Eller Tensta för att ta tåg eller buss. Så det var vi som drabbades mest. Alltså egentligen.
Mm.
Vad var upprinningen till det här?
Alltså grejen var att det var att... ungdomarna hade ingen ungdomsgård då. Det öppnades efter. Då fick man ha möte med politiker och såna här grejer. Så de tänkte vi då måste bli hörda. Annars det kan
enkel
eskalera igen.
Enkel lösning på ett stort problem.
Ja, typ. Mm. Alltså grejen var att det inte fanns några ungdomsgårdar. De hade kommit till Rinkeby skolan, polisen där. Och det var någon tjej som stod med sin hund. Och hunden bara skällde lite grann. Så sa de, få tyst på hunden. Och... jag vet inte, hunden skällde igen eller vad det var. Så de tog fram pistol och sköt.
Mm.
Jag vet inte om det var i luften eller vad det var. Och det fanns barn där och kvinnor och allt möjligt. Så grabbarna tänkte, hej, de kan inte komma hit och behandla oss som skit när de vill. Och hur de vill. Så ja, det eskalerade snabbt.
Jag ska gå in och läsa om det här nu efter.
Om, om något sånt här skulle hända igen.
Ah.
Vad skulle din position i det hela vara? Vad skulle du försöka göra?
Jag skulle försöka stoppa det. För jag... från början för mig det var en bra grej. Vi sprang runt och välte bilar och kastade stenar på polisen. Och blev jagade av hunden och hit och dit. Och det kändes som det här var rätt sak att bli hörd.
Någonstans där tänkte man inte steget längre.
Nej, men sen när man verkligen såg att man bara förstörde för sig själv ännu mer. Och lite sådär så tror jag hade varit en av de personerna som, eftersom folk ser upp till mig, hade varit en av de som stoppat och gjort allt för att det inte skulle ens... Alltså,
du har väl ändå den makten om man säger så. Du har skapat den makten genom din träning och vad du har uppnått att faktiskt nå ut till folket så att de lyssnar på det.
Så, ja. Jag hade släckt den där lågan. Mm. Eller försökt släcka den ganska snabbt.
Med facit i hand.
Ja.
Mm, vad som kan hända.
Du nämner i början på intervjun här att du har det vore i stort sett omöjligt att kunna tävla och träna på den nivån du tränar och tävlar om du inte vore för dina sponsorer.
Ja.
Vad har du för sponsorer, Hamza? Så att folk faktiskt kan få ta del av det och höra
Jag har en del restauranger och advokatbyrån och såna privatpersoner som har eget företag som är rika. Mm. Som tror på mig och som går in med pengar i månaden.
Mm.
Och det gör att det går runt. Och, men det har varit svårt i flera års tid för att man har inte vunnit de här titlarna. Man har inte varit en förebild i förorten.
Mm.
Och sådana saker. Så folk har inte vetat vem man är och vad man har för karaktär.
Mm.
Och min karaktär, den intresserar andra att jobba med mig.
Mm.
Så,
men har du själv sökt sponsorerna?
Nej,
har du varit tvungen att söka själv eller har du haft turen att de faktiskt har kommit till dig?
Jag har haft turen av att de har kommit till mig. Men det är för att mina handlingar har talat för sig själva om mina titlar och sådana saker. Men för en fighter som inte har de där titlarna och sådana saker så är det bra att ha en manager eller något sånt där som jagar titlar. Ja. För att mycket är på grund av media också som har kommit och gjort lite intervjuer och sådana saker. Mm. Så det lockar ju också. Så folk tänker att ja, vi kan nå ut. Bara han har på sig, eller bara nämner oss i media eller på invägning och galor. Och
har du någon sponsor som du vill nämna nu, tacka nu?
Ja, det är många, men en sponsor som har varit med mig sen 2010 som är min första sponsor, det är MM Sports. Så MM Sports, det
de har funnits där hela vägen. Ja. Och det är egentligen utrustning. Ja. Och det är utrustning och allt vad det innebär inom träning, va?
Allting.
Kostnadskotten och allting.
Ja, så de har hjälpt mig mycket på det sättet.
Mm.
Och varit med mig hela vägen och supportat i matcher och sådana saker.
Mm. De har helt enkelt trott på det.
Ja.
Har de många sådana här som de hjälper och sponsrar? Eller är det liksom the chosen one?
Så ja, jag var typ så här. Det är många så här bodybuilders och
ja, men det vet
såna
jag.
Grejer, så här fitness och sådana saker. Så som fighter, jag tror att jag är bland de första de har sponsrat. Så ja, det betyder mycket.
Cool.
Att få det där förtroendet.
Mm. Om man vill nå dig, Hamza, hur når man dig? Ställer i torget och ropar Hamza i Rinkeby.
Antingen man kommer till Rinkeby
centrum. Som Batman-märket.
Tänder en bil så kommer han och ska släcka den.
Nej, men antingen så kommer man till Rinkeby. Hittar mig i centrum med boysen. Eller så, nej, men man kontaktar mina managers.
Ja.
På Mano Management. Eller så hitta.se.
Finns på sociala medier.
Ja, Facebook. Heter jag Hamza Bugamza, Instagram Hamza Rifi, så det bara kan kontakta mig där också. Yes.
Grymt.
Podden kan ni som vanligt lyssna på Acast Podcaster. Vi har ju vår like-sida på Facebook, Mitt Andra Hem, även Instagram Mitt Andra Hem. Har ni några frågor så kan ni mejla till
mittandrahem@theboxhaninge.se.
Jag glömmer alltid bort det.
Ja, du kollar alltid på mig. Jag bara, yes, nu får jag prata.
Hamza, shit vad kul. Tack för att du kom. Hamza, vi önskar dig lycka till din kommande match. Det kommer bli fett. Vi tror att du förhoppningsvis tar det. Vi kommer vara där och heja.
Och jag hoppas vi får se er alla andra där också. 25 november, Globen Annexet.
Boom. Missa inte er chans.
Missa inte Rumble of the
Det kommer
Kings.
Vara fullsatt.
Yeah.
Jag vet att Josef, som du nämnde, ska vara din waterboy där.
Han har precis vaknat till här borta i hörnet.
Han har precis vaknat också. Nej, fan vad fett. Tack som fan, Hamza.
Tack så jättemycket.
Tack, puss och kram. Bästa bror.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.